Okej, men välkomna ska ni vara till avsnitt 10 av podden som heter Funkar AI, Så funkar AI. Och det är lite lurigt har jag kommit på, för som min svärfar sa så handlar ju inte podden så mycket om AI. Utan, eller den handlar inte så mycket om hur AI funkar, utan snarare om hur liksom... Och det är det som är grejen, alltså det är inte själva AI som är problemet som vi försöker prata om i den här podden, utan det är snarare hur organisationer och människor kan ta till sig AI. Så den här podden kanske egentligen borde heta Så funkar organisationer och människor som använder AI på ett fiffigt och ansvarsfullt sätt.
Låt oss byta titel direkt.
Ja, eller så gör vi inte det. Jag tycker det är lite långt. Vi kanske kan förkorta det till Så funkar AI, så att vi tar oss den konstnärliga friheten att göra det. Och vi som tar oss den friheten, vi heter då Anders Rennemalm, som är jag som pratar, och jag jobbar som egen konsult och jobbar då som interimschef oftast och hjälper organisationer, IT-organisationer, att bli lite bättre. Det är det som jag jobbar med. Och så, som vanligt har jag med mig
din vän och kollega, på säga, poddare Peder Lindenkron heter jag, medgrundare till ett svenskt produktbolag som heter Compliance by Mapal. Vi levererar mjukvara helt enkelt till kunder som Coop och Espresso House och Sibylla Basta Burgers. Säkerställer att de har koll på sin leverans. Digitaliserar typ papperschecklistor. Så hur sexigt som helst.
Wow.
Wow.
Ja, ja, men det är såna vi är.
Såna vi är.
Ja, precis.
I alla fall 30 000 som gör det i månaden.
Ja.
Så att några till.
Ja, ja, bra. Ja. Och idag så har vi med oss Hans Eriksson som är advokat på Westerberg & Partners. Välkommen Hans. Hur är läget?
Ja, men tack killar. Det är jäkligt kul att vara här. Kul att få komma och prata om en av de liksom hetaste grejerna i min lilla upphovsrättsvärld.
Ja.
AI och upphovsrätt.
Och det är ju liksom, som jag sa i förra avsnittet, så hade jag läst om hur stora tidningar i dagstidningar i USA stämmer de här stora AI-drakarna och värsta rabaldret om upphovsrätt och sådär. Och då kollade jag i mitt nätverk om jag kände någon som var duktig på det här, och då så fick jag tips om dig. Och jag tänkte, men då chansade jag och så ville du vara med. Så det var ju superroligt att... att du kunde vara med idag, och vi kommer prata om, jag tror jag sa det förra gången, IP, alltså som står för intellectual property.
Korrekt.
Ja, och hur översätter du det, skulle du säga, till svenska?
Ja, immateriell egendom.
Ja.
Immateriell egendom.
Men jag tror shorthandet är väl IP.
Ja, så säger vi IP i den här podden, så är det det. Och vi kommer prata mer om det senare. Sådär. Men jag tänker, vi börjar väl som vanligt med lite, vad har hänt på våran IT-värld, eller AI-värld sen sist? Så jag tänker Peder...
Jag ska försöka fatta mig kort idag då. För att jag har tittat lite på det som du kan mest då, som IP-man. Så att idag släpptes ju den här GPT-4 Omni, inte noll som jag tror den heter.
Omni. 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 O eller Omni.
Ja, precis. Ja. Nya GPT-modellen. Då stod det att den skulle vara bättre på allt möjligt, och den skulle vara mer transparent, och den skulle vara, så frågade jag den då, så här, hur vet jag att du inte använt upphovsrättsskyddat material? Tänkte jag, det borde den kunna svara på då. Och den gav mig då typ ett A4 långt, att vi på OpenAI är duktiga på regler, vi är duktiga på programvara, visst att det inte är så, men i slutet kom en skönsnackning kicker som var så här, bla bla bla. Trots dessa åtgärder finns det alltid en viss risk att upphovsrättsskyddat material kan inkluderas oavsiktligt. Ja, självklart. Eftersom det är svårt att helt eliminera detta i stora dataset. Stavas med ETT, så det är inte superbra på svenska.
Men
användare bör vara medvetna om denna risk och använda modellens utdata ansvarsfullt. Särskilt när det gäller att dela eller publicera genererat innehåll.
Ja, men här har vi sammanfattningen hela dagen.
Exakt, det var ju klart. Så att liksom, använd gärna, men använd inte. Så att det med upphovsrätt, det blir kul att höra lite mer om det. För det känns som att fortfarande, det där känns som en riktig ass cover. Men vad heter det på svenska? Ett stjärtskydd.
Ja, det var här det. Ni hörde det först.
Ja, precis. Ja. Men det var min spaning. Okej, det där, inte ens den släpptes ju idag. Den vet inte riktigt hur den ska svara i min känsla. Andra spaning var det här med Bring Your Own AI, som man inte kan uttala heller, akronymen BUI. Att typ 80% av de som använder AI på jobbet ta med sin egen AI. Så att de använder den typ GPT ändå eller något. Mm. För att det finns ingen på deras jobb, så då tar de med sig det själva. Och det är ju lite intressant, för jag tror värdet egentligen inte skapas av den GPT man tar med sig, utan av det företaget kan levererat till mig som medarbetare på den data och den insikt och den historik som företaget själv har. Mm. Så att på något sätt så är det så här, det är liksom dubbelfel. Man tror inte med sig eget, för att företaget har inte kommit så långt så att de kan ge mig verktyg som faktiskt är bättre.
Nej.
Det finns lite kvar att göra på liksom AI-fieringen då. Mm. Vilket känns som att man är liksom, jag trodde det skulle kommit längre. Men det verkar vara fortfarande se det där. Det är svårt att komma vidare.
Och vilken tur, för då kan vi fortsätta podda ett tag till.
Exakt. Ja. Så jag tror det var det som var min... andra var bara... nej, det var inga roliga spaningar. Det var bara från Gartner och sånt. Ja, vi släpper det.
Vi kanske kan spana om det senare.
Ja, vi får göra det.
Hans, har du någon spaning?
Ja, men absolut. För jag tar ju med mig då den här AI-radan just och vänder den just mot den upphovsrättsliga världen och immaterialrätten. Och där finns det ju ett par grejer som håller på att hända nu i veckorna som är väldigt intressanta. Vi har ju AI, the AI Act, AI-förordningen på EU-nivå som ju håller på att börja förberedas implementeringen i de olika nationella länderna. Och vi har ju framförallt just nu i veckan läst det om hur den här the AI Office som en del, som är närmast en myndighet som kommer inrättas under EU-kommissionen, som kommer hjälpa länderna att utveckla liksom branschstandarder, guidelines för hur man ska förstå och tillämpa AI-förordningen när den väl träder i kraft. Så det är ju ett sånt exempel på verkligen där EU-lagstiftaren juridiskt sett försöker visa vägen framåt. Mm. Och det får ju, min andra spaning var att det är ju kul att se när det direkt får effekter runt om i världen. För det andra exemplet jag såg, det var bara igår, så såg jag att i amerikanska kongressen hade lagt fram ett lagförslag som handlade om, nu har jag inte det långa namnet framför mig, men disclosure of copyright i AI-system. Det vill säga en transparenskrav på amerikanska AI-utvecklare att vara transparenta med vilket material, vilka datasätt och i förlängningen vilka upphovsrättsligt skyddade verk som har använts vid träningen av AI. Och det är ju inte lag i USA än, men det visar på samma sätt som GDPR för 10-15 år sedan får effekter runt om i världen. Mm. Så visar det hur EU-lagstiftning direkt får effekter runt om i
men
världen.
Men får inte det här effekten mycket snabbare? Min känsla att det liksom går mycket, mycket snabbare mellan AI blev liksom allmänt känt och de här sakerna händer mot hur det var med GDPR.
Jo, men det tror jag att vi lever i. Det går liksom i en jävligt snabb värld.
Ja.
Så det tror jag absolut. Lagstiftningsprocessen må vara ganska långsam och sådär, men vi ser ju effekterna direkt och inte minst effekterna och också de här rättsprocesserna angående AI som vi kommer att prata om lite senare, tror jag. Och sen den tredje spaningen jag tar med mig var lite på det här, som jag säger, på det positiva planet, så såg jag bara en notis häromdagen om att det var väl OpenAI då, alltså ChatGPT:s mamma, som hade ingått avtal nu med, jag tror det var Thomson Reuters, med Financial Times, om alltså licensbetalningar för att få använda Financial Times förmodligen enorma databas av artiklar och saker över tid för att använda det för träning. Och det är ju då, där har vi ju då en väg framåt för AI-träning, att helt enkelt modellen när man betalar för sig. Mm. Så det var mina tre snabba spår.
Alltså, nu blir jag ju så sugen på frågan.
Jag ska vara tyst.
Ja, men okej, vi kommer tillbaka till alla de här tre spaningarna, känner jag, lite senare. Men jag tänker, jag kan bara ta mina spaningar. Och jag har ju också då kollat på den här ChatGPT-4O eller ChatGPT-4Omni. Och där Omni står för att de har jobbat en hel del med inkanaler och utkanaler, helt enkelt. Och där den ska bli duktigare på att förstå ditt tal, den ska bli duktigare på att agera, du ska till och med kunna avbryta den. Liksom, för jag vet inte om ni har använt den här ChatGPT-appen, för den är sådär, om jag ställer en fråga så börjar jag snacka någonting helt annat. Då har jag ingen möjlighet att avbryta den. Liksom, som man gör. Liksom. Ja, men du har fattat fel. Liksom. Jag menar det här. Liksom. Det går, har inte gått tidigare, men det ska gå nu. Sådär. Och det som är lite... ja, en sak som är noterbar är ju då liksom att den blir gratis, den här ChatGPT Omni. Och då kan man ju fråga sig, varför ska vi pröjsa då? Liksom, för den ska tydligen vara lika bra och mycket snabbare än den ChatGPT 4 som finns idag. Och så det återstår att se. Vi får kanske få återkomma till det. Men det som är lite roligt är att de lanserar den här dagen innan Google har sin Google I.O.-konferens. Och med lite sådär liten apropå att vi pratade här tidigare innan att det är liksom, det är en liten sandlåda där borta där man har liksom jobbas mycket med AI och där alla är, det finns personkulter och allt annat sådär. Men just det att nu klämmer de dit Google, tänker jag. För Google visade en massa sådana här omnisaker innan jul, vad jag förstått. Och det kom, man kom fram till att nej, men de fanns inte på riktigt, utan det var bara så här, de hade demo gjort det, liksom, kom det fram efter de hade kört den här demon då, att det var liksom, sa att det här hade vi redan. Så här. Men nu så klämmer OpenAI ut det här och det funkar. Så dagen innan deras stora liksom, konferens. Jag tycker det är lite
elakt och lite roligt.
Lite elakt och lite roligt.
Det är som i min värld när man ska skicka in en stämningsansökan, så skickar man den dagen innan julafton. För att säkerställa att den landar.
Ja, ah, gud. Ja, precis. Nej, men, och den andra saken som jag funderar på den här veckan, det är jag har dels, jag vet inte om jag sa det förra gången vi pratade, men jag har testat. Det finns ett verktyg som heter GitHub Copilot som då hjälper till att koda. Och superlätt att komma igång till. Och för mig då, som jag är en sån här Google-programmerare, vilket innebär att jag googlar liksom, hur gör man en sån här grej, så har jag sett på Google, så har jag liksom kopierat in det. Så där. Men nu kan liksom GitHub Copilot göra det direkt i mitt utvecklingsverktyg. Och den är riktigt, riktigt bra. Jag kan säga så här, hur borde jag skriva den här koden så att den gör det? Och det är ju superintressant för mig som programmerare. Men sen hörde jag på AI Swedens podcast, och då intervjuade de en snubbe som heter Anton Osika som driver en startup som heter Lovable, som tar här liksom ett steg längre. Det vill säga att de bygger agenter för att generera kod, så du sa, och den riktar sig då till exempel som de hade då, att ja, men som vd ska du kunna sitta och säga liksom att ja, det ska fungera så här och så här och så här liksom, kan man då säga liksom, och då bygger den AI, bygger koden och sköter allting, och det blir ju superintressant då, hur hanterar man de algoritmerna liksom, för alltså, tidigare så har ju i alla fall det suttit en människa och kollat på de här algoritmerna, men nu säger man att det ska automatgenereras allting. Så den har jag funderat en hel del på den här veckan. Okej, ja, men då vi kör några snabba frågor till Hans. Peder, du kan väl...
Absolut, jag ska försöka fatta mig kort då, så du kan få brodera ut det lite kring upphovsrättsbitarna. Men första frågan är egentligen, du är advokat och... hur ser dina dagar ut? Jag är liksom mer IT-kille, jag vet hur det ser ut. Men hur ser en advokats dagar ut? Vad gör du liksom?
Ja, har du sett den här tv-serien Suits?
Ah.
Så ser det inte ut.
Nej, du ser ut som dem.
Nej, men så här va. Advokatyrket är spännande. Man har olika, i min värld så finns det liksom två delar av mitt yrke. Dels så ger jag liksom kommersiell rådgivning till företag av olika saker. Så inom upphovsrätt och varumärkesrätt och så. Så det är den ena delen av min vardag. Löpande juridisk rådgivning till folk som har problem eller folk som ska säkerställa att sina planer funkar i framtiden. Det är den ena delen. Sen finns det den lite mer spännande delen som min fru uttrycker som att jag bråkar med folk. För det är ju den andra delen vad jag gör. Jag är ju en processjurist, så jag är i domstol mycket och bråkar med folk. Och det är ju en ganska annorlunda värld. För det är ganska få människor, tror jag, som har ett jobb som är så binärt. Svart eller vitt, rätt eller fel, du vinner eller du förlorar. Men det är någonting som är en del av mitt liv. Och det är där man får lite utlopp för lite vinnarskalle, lite tjurighet och lite att man vet bäst. Vilket ni förmodligen känner igen i de flesta advokater ni har träffat. Så, ja, så det är väl lite min vardag.
Okej, så det är liksom vardagsjobbet. Och det här med AI och upphovsrätt, är det, när började du, alltså när blev det något? Upphovsrätt har du sysslat med länge, liksom, det har ju inte så AI-orienterat, men när kom liksom AI in som en parameter i upphovsrätten?
Jag tror i upphovsrättsvärlden har vi pratat om AI längre tid. Men precis som hela resten av samhället så exploderade det ju exponentiellt. Vad var det då? November förra året eller vad? När ChatGPT liksom fick en... Blev det första AI-verktyg som vi kunde hålla i och ta i och faktiskt använda. Och helt plötsligt så... när böckerna skrivs om det, och det har de redan gjort, så kommer man naturligtvis säga att det fick ju mycket större inverkan. Det visade sig vara mycket bättre än vad man trodde, gissar jag. För att det blev ju direkt den enskilt största snackisen i upphovsrättsvärlden.
Okay, så det var samma som triggade dig som typ triggade mig.
Ja, men
det var samma.
Exakt. Mm. Nej, men så är det. Och för upphovsrätten är alltid liksom inom den immaterialrättsliga världen, är upphovsrätten, det är lite spännande, det är lite konst och det är tech och det är musik och det är underhållning. Det är en häftig värld där mycket händer. Men här kommer någonting som också har stor inverkan på saker som händer just nu. Vi pratar inte om dammiga gamla konstverk eller musik från 1700-talet, utan här är det saker som händer nu och folk vill vara med på båten nu och det händer mycket nu.
Mm. Och är det liksom en hype så tillvida att du är ute och missionerar om det och tvingas vara på poddar och sånt där som i det här fallet, eller är det så att du faktiskt fakturerar liksom AI-relaterad upphovsrättssaker? Eller är det...
Absolut. Jag tror det är få svenska advokater, om några vågar jag säga, som jobbar så att säga direkt mot Silicon Valley, mot de stora utvecklarna. Men däremot är vi många som jobbar med upphovsrätt i Sverige som på olika sätt kommer in för att sanity-checka affärsmodeller. För att se, vi har en tanke på att använda ett webbskrapningsverktyg på det här sättet och träna saker på det här sättet och att då bedöma det från, och då finns det olika perspektiv, men det immaterialrättsliga perspektivet är ju ett av de viktigaste.
Mm. Så det är riktiga, folk är beredda att lägga pengar på att få reda på hur man ska göra eller inte göra eller riskbedöma mer
där,
på det.
Där, Peter, sätter du lite fingret på en grej som kunde svara tidigare, nämligen att vad är det som särskiljer? Det är också styrkan i... Det här är liksom inte så många glada amatörer som ger sig in i det här. Utan det här är rätt seriösa aktörer med pengar bakom sig. Och då trycklar saker ner till advokater snabbare, ja, generellt.
Och det kanske, utan att veta, så kan man tänka sig att de som sitter på de där datamängderna är lite större aktörer också.
Så är det ju också, även från andra sidan då, från rättighetshavarsidan, alltså folk som... Ja, helt enkelt, som har rättigheter, ja, till saker som finns på internet och som ser dem utnyttjas för träning. Ja. Då absolut kommer de ner också.
Gott. En sista fråga här. Det är liksom en bra dag, kanske givet, det är när du vinner. Liksom, eller vad är en bra dag efter en bra dag på jobbet?
Jo, men jag skulle säga så här då. En bra dag på jobbet, det är ju framförallt, jag menar, vi är ju nya vänner här, vi känner inte varandra. Men det vi har pratat, så hoppas jag att ni har fått ett intryck av mig. Jag är ju någon som är jävligt nördig för det jag gör, va? Och jag älskar att vara på en arbetsplats med andra nördar som är nördiga för våra arbetsgrejer. Jag är nördig för upphovsrätt, för varumärkesrätt, för mina grejer. Mm. En bra dag, det är när man kan teama upp med liksom mina kollegor som är nördiga om patenträtt eller nördiga om någonting annat inom vår värld. Och liksom hantera frågor på ett enkelt sätt. Ge våra klienter som betalar dyra pengar för vår tid ett snabbt och effektivt svar som förhoppningsvis hjälper dem. Det är en bra dag. Men det är också en jäkla bra dag i mars nu, när vi hade bråkat för ett svenskt fintechbolag i 7 år kanske. Jag bara nu gissar lite. Men 7 år tror jag vi har bråkat. Och så fick vi ett beslut från Högsta domstolen som avgjorde det här, tog slut och vi vann. Mm. Det är också
en bra dag. Det kan man ju sakna lite, den här binära vinsten. Någon fotbollsspelare eller något annat.
Alltså, det kan jag inte hålla med, men det är så himla roligt att du säger det där, men jag går till jobbet och bråkar, eller vad var det nu din fru sa sådär, för jag sa till min son när han var liten sådär, han skulle börja skolan, så sa jag det, eller nej, för jag hade sagt, han frågade mig sådär, vad gör du på jobbet, för det är ganska svårt att förklara vad man gör som IT-strateg eller sådär, interimschef, så jag säger, jag pratar med tanter och gubbar, säger jag. Och då så frågade jag, varför måste jag gå till skolan, frågan så där. Jo, men det är bra att lära sig saker, så här. Varför då, så du kan få ett jobb, så här. Om jag kan redan prata med tanter och gubbar, så du kommer få höra det där också. Jag kan redan skälla på andra människor.
Min lillkille frågar vad jag gör, och så när jag frågar, men vet du inte vad pappa gör? Jo, avokado.
Ja, precis. Ja, men välkommen.
Vi har lite arbete kvar, alltså, nästa generation.
Men det tror jag var avslutning på de snabba.
Ja, i alla fall. Ja, men då kanske vi, alltså, det blir sån lite melodiradioövergång här till de andra sakerna. Och vi har ju varit inne på USA och det som hände där borta. Men Hans, utifrån liksom ett IP-perspektiv då, vad är det de snackar om där borta nu?
Jo, ja, men det är ju ganska, man kan koka ner det till en ganska enkel fråga. Det har att göra med inlärningsprocessen av AI-system. Mm. Det har att göra med att det vi kallar upphovsrätt, det finns lite olika spännande delar av upphovsrätten, men en central del av upphovsrätten, det är att du som upphovsrättsman till ett fotografi får bestämma när det görs kopior av fotografiet. Så som AI-teknologin fungerar idag, som jag får det förklarat för mig av initierade människor, så kan i praktiken inlärningsprocessen inte gå till på något annat sätt än att man framställer många exemplar av datan i datasätten. Mm. Det är heller inte att man gör det en gång, utan det här vet ni säkert mycket bättre än jag, men man trycker in datan, man viktar vikterna på olika sätt. Sen trycker man in datan igen för att vikta datorna på olika sätt. Och digitalt hela tiden här framställs exemplar. Och det innebär att material som är upphovsrättsligt skyddat i de här datasätten, ja, då används de på ett sätt som innebär upphovsrättsintrång om du inte kan förlita dig på en av två lösningar som AI-utvecklare. Antingen så har du datasättet består av material som du själv äger rättigheterna till. Eller så har du gått runt och fått tillstånd från alla som äger rättigheterna. Mm. Och då vet vi ju att de här företagen, de stora, populära, generativa AI-modellerna som vi alla leker med, ja, de har ju i praktiken skrapat hela internet. Ah, det är svårt att gå och få tillstånd från alla som har lagt ut någonting på internet någon gång. Så här, det går inte. Så det är den ena. Den andra varianten för att undvika att man går upp på rättsintrång, ja, men då kommer vi ner på finjuridiken, för då handlar det om, kan man förlita sig på något undantag till upphovsrätten? Mm. Kan man hitta något sätt att ursäkta det man har gjort? Och där ser det lite olika ut i USA, det ser lite olika ut i Europa och i Sverige. I Europa och Sverige, då har vi en bestämd antal inskränkningar i upphovsrätten som du kan utnyttja. Vissa av dem känner ni till. Ni känner till att man får till exempel göra privata kopior. Mm. Jag tittar på er ålder och jag ser att ni har haft CD-skivor som ni har gjort kassettband och gett i brudar också kanske.
Ja, men liksom, precis. Blandband.
Blandband, ja. Det har ni säkert gjort. Och på samma sätt så finns det undantag till exempel för att citat av upphovsrättsliga verk. Mm. Ett sånt väldigt viktigt undantag då, som är det som AI-utvecklarna försöker förlita sig på, det är det som kallas text- och datautvinning, text- och datamining. Och där är det lite, det finns sådana undantag, och om du är en vetenskaplig forskningsorganisation, då kan du förlita dig till det 100%. Men om du är ett kommersiellt företag så är det inte riktigt så lätt. Och då har helt enkelt rättighetshavaren en möjlighet att opta ut, så att säga till dig att du får inte använda min data för att träna ditt AI-system. Och det gör man på enkelt sätt genom att lägga upp på sin webbsida en robot.txt-fil som säger att du inte får göra det. Och har du gjort det, har du ändå använt den datan, ja, då har du ett problem, för då har du begått upphovsrättsintrång i Europa. Och i USA är det lite mer komplicerat, för där har du istället en fråga om, de är lite mer komplicerat, men också lite bättre för AI-utvecklarna. Där finns det ett argument om något som kallas fair use, som handlar om hur man använder det här materialet. Och det är det som på beställning, det ploppade upp nu kanske 15-20 olika stämningsansökningar i olika delar av USA mot olika AI-utvecklare under det senaste året egentligen. Jag tror det första, det tog bara några veckor efter ChatGPTs lansering innan den första stämningen kom. Mm. Och det är då stämningar om upphovsrättsintrång. Och hur dramatiskt är det då? Jo, det kan jag säga, i USA är det ganska dramatiskt. För i USA då säger man, här har vi något som kallas statutory copyright infringement. Och det betyder att varje verk, varje text eller varje bild eller varje fotografi som du har gjort intrång i, ska du betala åtminstone en minimiavgift. Och den kan vara så hög som $30,000 per verk. Och om man då tänker att, vad heter de, Stable Diffusion med sin bildgenerator, de har sugit in en 25 miljoner bilder gånger $30,000. Ja, då helt plötsligt har du någonting som helt, om det skulle bli en dom som säger att du ska betala det, ja, då har du ingen, då kan du inte driva den typen av verksamhet. Och det är där upphovsrätten blir central. Och blir med rätta sedd som ett hinder för AI-branschens framväxt. Och då måste man kanske försöka hitta en balans. Och det är det som vi håller på med nu i Europa och USA.
Mm. Men en fråga där, det är ju ett hinder för toolmakers då. I alla fall definitivt då, som tränar modellerna och som säljer dem sen. Men de flesta, tänker jag, i svensk kontext, gissar jag, Anders, rätt om jag har fel, de är kanske mera users än de är liksom ChatGPT-konkurrentbyggare. Det finns säkert någon sån också, en modig typ. Men de andra använder ju, så att är det ett problem för mig som sitter i en verksamhet i Sverige att det här pågår? Eller är det bara, let them play out. Liksom.
Det är ju här jag har hoppats kunna komma med rätt lugnande och inte så dramatisk rådgivning är inte, för det gör jag inte. Det får man bara som advokat ge mot betalning. Ja. Och jag fick i och för sig väldigt god kaffe här, men det kvalificeras inte. För det är ju så här, det är precis som du säger, om du är någon som sitter och jobbar med att utveckla egna AI-system, då är ju de här frågorna väldigt pregnanta för dig och du måste verkligen vara noga med att få rådgivning om hur upphovsrätt och andra frågor om GDPR och alla andra tråkiga akronymer vi har. Men som användare av verktyg, för det är ju runt om i Sverige och runt om i världen på massa företag, folk som leker lite med det här i olika stadier av liksom olika delar av organisationen. Naturligtvis om du driver ett bra tight skepp så ska du se till att du har en AI-policy på plats som ser till att folk ska veta vad de gör och inte gör. Vilka verktyg vi använder, vilka verktyg vi inte använder. Du pratade själv om statistik som visar att folk idag bara använder sina egna abonnemang på ChatGPT för användning i sina verksamheter. Och det är naturligtvis på sikt inte det bästa. Men det handlar ju inte om de här enorma riskerna. Utan där handlar det mer om praktiska problem. Om du har orienterat hela din verksamhet runt att du ska kunna använda ChatGPT. Och ChatGPT får en stämning och blir tvungen att betala 3 miljarder, som min son säger, miljarder tusen. Då kommer ChatGPT inte finnas för dig en morgon när du vaknar upp. Och om du har gjort det, ja men då har du ett praktiskt problem. Du har också ett praktiskt problem om du sitter och tar fram material som du säger liksom, du vill ha som dina varumärken eller din upphovsrättsligt skyddade material som du tar fram med hjälp av de här bildgeneratorerna. Mm. För om du går till en domstol och säger, ja, hej, jag har det här fina konstverket som min Stable Diffusion har tagit fram, då kommer åtminstone som upphovsrätten ligger idag domstolen med stor sannolikhet säga att den är inte skyddad av upphovsrätt. Mm. Så där finns det ju risker, men det är inte riskerna på det här sättet att få ett gäng amerikanska slipsbärare efter dig. Liksom.
Nej. Och då är det betyder att vi, i alla fall jag och Anders har pratat om att det verkar så svårt att komma igång. Och ett exempel på det är ju det här med att man tar med sin egen eftersom då, ja, det inte finns något på plats. Så då kan man ju tänka att det borde ju inte vara juridiken då som är bromsaren för att komma igång om man är så att säga, ett normalt svenskt bolag. Det kanske snarare dataskydd och sekretess och sånt som är högre risken upphovsrättsrisken man tar då?
Mm. Alltså allting handlar om hur du använder de här verktygen.
Ja.
Och de enklaste, alltså det blir så enkelt att man bara, men de enklaste att förklara det är ju de här bildgeneratorerna, alltså Stable Diffusion, för det blir så tydligt. Naturligtvis om du i din verksamhet, om du säger till Stable Diffusion att jag vill att du gör en bild på Musse Pig i den här kontexten. Mm. Ja, om den då spottar ut en Musse Pig som är precis likt en tidigare Musse Pig, ja då kan du begå upphovsrättsintrång. Mm. Absolut, du kan begå intrång. Allting handlar om hur du använder det här verktyget. Men nej, som svar på din fråga, svenska företag som försöker hitta vägen fram i den här djungeln ska, om de lyssnar på mig, ska ta det lite lugnt, ska andas och så ska de bocka av grejerna en i taget. Titta om man har en policy på plats när man ser, används det här i min verksamhet eller inte? Är det viktigt i min verksamhet eller inte? Är jag ett stort företag eller inte? Och så ska man sätta policy på plats och se till att de anställda eller de uppdragstagare man har de verktyg de behöver för att utföra arbetet och rulla det på det sättet. Idag, jag sa till er innan det, jag hörde läste en sån bra grej häromdagen, det var en kille som heter Dan Chita som är en högt uppsatt funktionär inom EU som jobbar med AI-frågor. Och han sa det här att det finns inga visa män som vet allting om AI-juridiken. Lyssna inte på dem som säger att de vet allting om det där nu. För det finns ingen som vet. Det håller på att växa fram. Det poppar upp små svampar överallt här. Utan försök helt enkelt att ta en sak i taget, försök reda ut det och få lite ordning på saker och ting. Och stressa inte upp er i onödan. Det är mitt medskick.
Mm. Nej, men, och det som är så intressant är ju att du säger det. För jag, när jag funderade på det här, då tänkte jag liksom, men vad händer om de stämmer mig liksom, när jag råkar? Så där. Men alltså, för om man tänker på det så är det ju med det som vi pratar om nu, AI-upphovsrätt, som är allting annat i den här världen, att det är egentligen ingenting som är nytt, utan jag borde ju ta ansvar för det som jag levererar. Jag kan ju inte, oavsett om det är AI som skapar en bild av Mr. Pig eller om det är jag som gör det, så kanske det inte är så bra att leverera den oavsett. Liksom. Sådär.
Det där är precis rätt. Det är precis takeaway. Vad gäller upphovsrätt och immaterialrätt, så AI skapar inte något nytt. Det finns inget nytt upphovsrättsregelverk för AI. Nej. Utan det finns ett upphovsrättsregelverk som behöver tillämpas lite speciellt för olika situationer. På samma sätt som att man kan använda en kamera för att skapa ett verk. Mm. Så kanske man på sikt kommer kunna använda ett AI-verktyg för att skapa saker som skyddas av upphovsrätt. Mm. Det är möjligt. Det här är ett rörligt mål. Mm. Det håller på att förändras. Det är under förändring. Just nu så ta det lugnt i båten och lyssna på folk och häng med lite i vad som händer runt omkring, för det här, det förändras inte över en natt. Nej. Utan de här sakerna växer fram. Vi har på EU-nivå har vi initiativ, vi har den nya AI-förordningen som naturligtvis är komplicerad som all EU-lagstiftning, men den skapar ett system med lite differentierade metod, lite differentierade nivåer för beroende på vad du utvecklar eller använder för system. Det finns totalt förbjudna AI-applikationer som du inte får använda i Europa. Om du skulle vilja bygga ditt eget dystopiska Kina-samhälle med sån här social scoring, nej, det går inte. Och sen om du vill använda AI i lite mer känsliga kontexter som i polisiär verksamhet eller sånt här, då har du en hög risk. Och det är nog rätt många verksamheter som kommer anses vara hög risk AI-system, så är det. Men då har du lite högre krav på dig på det, och det finns transparenskrav och det finns diverse krav. Och sen kan du ha lite, sen för mer odramatiska AI-applikationer som dina bildgeneratorer eller generativ AI generellt sett. Mm. Där är det lägre krav men de måste fortfarande ha transparens och allting sånt här. Mm. Bland annat då just för upphovsrätten, för att man ska kunna veta vad är det som det har tränats med, vad är det för algoritmer som används och så vidare. Det är en spännande fråga. Mm.
Saker vi pratade om tidigare var det här med open source kontra liksom betalmodeller typ Copilot som Microsoft, och så finns det ju en stor community kring öppna modeller och stor forskning. Det händer mycket där också, och det känns som att det inte riktigt har satt sig i min känsla. Man kan, det kanske är samma problem som man hade med open source, eller är det ett nytt problem? För att om du väljer att gå open source-vägen som en jobbar upp, då har du ju liksom där finns det ju också ett legalt avtal, men det ser inte ut som det med Microsoft. Det är liksom ett mycket mera, det är en annan väg. Och om du går open source med modell, så blir det också andra frågor, typ jag. Du kanske inte stämmer den på samma... Alltså, finns ju ingen motpart riktigt.
Nej.
Alltså, är jag ute och cyklar eller man bryr sig om det där? Eller är det liksom, det kan man ta sen?
Ja, återigen, det var ju det Anders nämnde innan vad heter den då? Copilot och GitHub. Ja. Det är ju en av de här rättsprocesserna handlar just om att det är väldigt enkelt uttryckt då att materialet har sugit in en hel värld av open source mjukvara, och sen spottar man ut grejer, alltså gör nya spottar ut custom-lösningar som folk använder, men utan att veta att det i grunden ligger en open source-licens som kräver egentligen då, kanske kräver att du får inte använda den för kommersiell användning, eller till och med att du måste skicka vidare, och att om du använder den här open source-licensen så måste
bubbla
du
upp liksom.
Bubbla upp det och själv tillhandahålla open source. Och det där, det är ju stökigt alltså. Men det finns också en fråga om, det finns upphovsrättsliga problem och så finns det verklighet med risker. Mm. För om du använder de här grejerna i din verksamhet, en mjukvara eller en sträng med kod, hur ska någon få reda på exakt hur du fick fram den? Det är ju de praktiska frågorna. Mm. Men säg inte att din advokat sa det, för att det kan ju bli lite känsligt. Liksom. Det finns verkliga risker och det finns praktiska risker. Mm. Det kan finnas skillnader.
Har du något, Anders, som du hade på din lista? Annars jag kan köra på med.
Ja, nej, men det är superintressant. Alltså jag känner att vi hinner med lite till, va?
Ja.
Men en sak som jag tänkte bara på, det här AI Act, för det snackas ju så mycket om det. Jag tänker på det här. Skulle du säga, är det mer för leverantörer utav AI-tjänst? Alltså, om jag använder mina, om jag inte har förstått helt fel, så är det, jag levererar en tjänst, en IT-tjänst som har AI i sig, då behöver jag bry mig om AI Act.
Riktigt så enkelt är det inte. Det handlar också om användare av AI-lösningar. Mm. Så om du vill använda en kinesiska dystopiska social scoring, så är det problematiskt för dig också. Men ja, det är ju, alltså, jag skulle titta på den här lagstiftningen mer som, det är inte en immaterialrättslig lagstiftning som den jag brukar sitta och brottas med. Utan det här är mer som en produktsäkerhetslagstiftning som handlar om vad för krav sätter vi på de här produkterna som finns på marknaden och vilken transparent. Och det är väldigt intressanta med den här förordningen. Och det här är en liten trend i hur EU-lagstiftning har funkat de senaste åren. Det är att man lägger väldigt mycket av ansvaret på den här nya det är AI Office då, som en del av EU-kommissionen, där man ska ta fram de här guidelines och ska ta fram liksom bransch, hur man ska då uppfylla de olika syftena. För syftena här är ju dels, man får inte glömma det, syftet är inte för EUs syfte är inte bara att krångla till saker, nej, utan det är att skapa en stabil grogrund för en europeisk AI-bransch som ska kunna bli stark och stor, samtidigt som det måste vara säkert, respektera fundamentala rättigheter, allt det här. Mm. Och balansen där är komplicerad, och det här AI Office, en spaning är att de kommer ha mycket, en stor roll i att hitta den här balansen. Mm. Och jag vet, jag läste som sagt en artikel om det ganska nyligen, och det är, just nu så håller de på att leta liksom folk till de här rollerna, för att det finns ju inte hur många människor som helst som är väldigt insatta i de här frågorna.
Kommer de att lägga fram lagförslag? Är det en beredning? Jag har ingen EU. Går det tillbaka sen, eller kommer de att göra direktiv? Eller hur?
Lagförslag, alltså lagar kan bara EU-parlamentet och tillsammans med de tre lagstiftande kropparna EU skapa. Men det man kan göra är att EU-kommissionen tar vanligtvis fram det så kallade delegated regulations. Det finns säkert ett svenskt ord för det. Det vill säga delegerade förordningar som är mer detaljstyrda och som tillämpar lagen utan att ändra lagen. Alltså som ger mer detaljer till lagar utan att ändra dem. Så de kan definitivt ha en viktig roll att föra på den. På den.
Självständigt.
Liksom, ja, bara, ja, som en del av EU-kommissionen. Ja, då, för det är EU-kommissionen som gör det vanligtvis.
Mm. Ja, men, och jag tänker så här, alltså Peder, du får en fråga till, för nu börjar tiden ta slut.
Jag fattar, jag tänker då, om jag nu har fått rollen Head of AI på ett bolag, vilket jag hoppas ingen får, för det har jag läst att det behöver man inte. Det räcker bara med en vettig person som ställer rätt fråga, men om man nu har den rollen, och då är man ju sannolikt från något. Det kanske inte är jurister man plockar för det. Jag vet inte. Det kan ju vara någon som kommer från IT-avdelningen och som då oftast inte har superbra koll på juridiken. Är det, du sa kanske redan det, men det räcker med att hålla lite så här jour och tänka till. Just för tårtbiten liksom upphovsrätt så behöver jag liksom inte börja med att ringa dig även fast du är trevlig.
Nej, men du behöver ju inte, framförallt behöver du inte börja med att det brinner i håret och vi måste lösa allting dag ett. Om du blir head of AI på ett svenskt företag, så beror det ju först och främst helt på vad det är för typ av svenskt företag. Är du head of AI på Microsoft? Ja, men då måste du naturligtvis vara väldigt insatt i de här grejerna. Men i en mer vardaglig kontext så skulle jag säga att det man ska göra nu runt om i Sverige, det är att hålla sig lite ajour med vad som händer på det här området. Sätta sig in i frågorna som debatteras. Jag känner två killar som har en trevlig podcast om det här till exempel. Kan vara ett bra sätt att göra det. Och sen när man vill lyfta det till nästa nivå, när man vill visa till exempel för organisationen att nu är det lite många som börjar använda de här verktygen. Ja, men då är det de här enkla små grejerna att plocka ner. Men då kan man ta in en hjälp. Det behöver inte vara en dyr advokatbyrå, men någon form av hjälp om att ta fram en AI-policy där man liksom går igenom för att hantera riskerna helt enkelt. Om du är ett företag som använder, om du är ett företag som utvecklar AI-tjänster själv, som du själv lägger in din data i, eller om du vill göra det, liksom skrapa ner information och använda AI, då kommer du alltid leka med risker. Det kommer alltid finnas risker, men genom att ha insikt om riskerna, och den insikten kan jurister ibland förhoppningsvis hjälpa till att ge, då får du ju liksom, då blir ju den kunskapen liksom en hävstång, någonting som gör dig starkare, istället för att du bara blir orolig för att du hört att OpenAI blir stämda för miljarder i USA. Så det skulle jag säga till någon som blir head of AI här, det är att sitta lugnt i båten och vara intresserad av det som händer runt omkring. Mm.
Gött.
Wow, ja. Och alltså, jag måste säga att jag känner mig väldigt mycket lugnare.
Jag också.
Jag bara, så här, helt superhärlig känsla i kroppen och bara tänker, nej men nu kör vi. Men jag tänkte bara, Hans, du får chansen här. Är det någonting som du känner att det där hade jag velat skicka med liksom, i den här podden? Eller känner du...
Nej men jag, någonting att skicka med. Det här är den mest spännande delen av vår nutid med företagskulturer, organisationer och teknologi. Att vara med på den här resan tror jag kan vara jäkligt spännande. Hade man suttit på ett coworking space borta i San Francisco så hade det varit, då hade man varit mitt uppe i det. Men även här i Sverige, nu, det är inte en kall dag, det är otroligt varmt och fint ute, men även här så ser man ju de här ringarna på vattnet av spännande grejer som händer. Och att vara med här från början och som ni gör, försöka lära sig, försöka hänga med, försöka suga in information om, från olika delar. Någon som kan någonting om upphovsrätt, förhoppningsvis någon annan som kan massa grejer om ett annat område. Någon som har teknologin, någon som förstår allting. Det är ju precis rätt sätt att göra någonting av en sån här grej. För om 10 år, om 20 år, om 5 år, om 1 år, jag vet inte. Någonstans så kommer det här vara helt etablerat.
Ja.
AI kommer bara vara AI. Ja, det är bara en stark dator som gör någonting snabbare och på ett lite annorlunda sätt. Men att vara med nu och vara med, det gillar jag. Och det är därför jag tyckte det var så kul när du ringde mig om den här.
Det är inte
här.
Lika många head of mobile phones längre.
Nej.
Head of PC.
Nej, precis.
Men det fanns säkert när det begav sig.
Superintressant att du säger, för det är det som kanske våran spaning, att det är liksom, ja men det är nu det händer. Och som du var inne på, det är ett pussel utav väldigt, väldigt många beståndsdelar. Mycket ordning och reda som jag varit inne på i det här programmet och sådär. Men som jag sa, så himla roligt att du har varit med, Hans. För jag känner mig mycket lugnare efter den här podden. Och jag hoppas att ni som lyssnar också känner att, ja men, okej, alltså, nu har jag hört på Hans. Och jag känner att jag kan vila lite i det här. Och har jag bara koll på läget liksom, så är ingen jättefara. Sen såklart så finns det ju undantag som du var inne på, men det känner jag var...
Det lät som en sån här ChatGPT-svar, Anders.
Ja, och, och förresten har vi inget ansvar i den här podden för någonting.
Det låter ju lite som den enarmade advokaten också, å ena sidan det här och andra sidan det där. Liksom det,
ja, precis. Ja, men det är kanske det jag ska bli när jag blir stor. Fast jag är inte så förtjust i att skälla på folk. Så att, men så är det. Men återigen, stort tack Hans. Det här
stort
var
tack.
Supermysigt. Och i nästa avsnitt så har vi Brita Rösblad som är digitaliseringschef på Nacka kommun. Och hon har ju en väldigt spännande verklighet då, apropå liksom alla de här lagstiftningarna som finns, som hon uttryckte som en regulatorisk bombmatta. Det tycker jag var lite skönt när hon snackade om det. Och där hon liksom har en hård press på sig att faktiskt leverera digitalisering, för det är digitaliseringen som ska rädda våra kommuner i framtiden, om man vill fråga politikerna i alla fall. Och där AI såklart är en väldigt stor beståndsdel liksom, som man ser som en stor del av lösningen. Men hon sitter i en verklighet där det är liksom, vi måste navigera oss fram. Så hon gör ju verkligen det här varje dag, det som vi snackar om. Så det ser jag verkligen fram emot, det avsnittet.
På tal om någon som måste ha en AI-policy. Ja, kommuner.
Exakt, ja, definitivt.
Precis.
Man kanske inte måste ha en egen allihopa. Kanske skulle kunna ha en.
Precis. Men det kommer vi kunna prata om med Brita. Hur ni är med den saken egentligen. Och sen så har vi bokat in Mats Mårtensson som kommer att berätta för oss om... Mats jobbar på konsultnätverket Kiman och liksom sitter mitt i den här verkligheten där och får förfrågningar hela tiden om just, kanske framförallt IT-kompetens men även andra kompetenser. Så det skulle vara kul att höra vad han säger om liksom, hur ser det ut på förfrågningar på AI-marknaden. Då. Så det kommer han komma hit och snacka om. Och i det sista avsnittet innan sommaruppehållet, sa vi så eller kanske vi klämmer in något till, då kommer Victor Lisell från Eifry och pratar om hållbarhet och AI. Och det är en spännande liksom, sådär, paradox i och med att såklart vi vill använda AI för att hjälpa oss i vår hållbarhetsarbete. Sådär. Men samtidigt så alla de här stora himla datafarmarna som behövs går ganska mycket energi till dem. Sådär, kan man sammanfatta det som. Så att, det blir spännande att höra om. Men jag tänker, Hans, innan vi släpper dig, har du någon idé till framtida avsnitt?
Jag skulle säga en grej som skulle kunna vara väldigt intressant för er, det är ju i mitt brokiga förflutna har jag jobbat tangentiellt i musikbranschen, och musik och AI är ju ett väldigt spännande ämne i att det har flera delar. Det har ju dels, det har ju funnits länge musik som framställs med hjälp av AI, och det kan ju vara, jag menar, låter väl för jävligt förmodligen om jag ska vara lite dömande, men det är ju i sig en spännande grej. Men det jag tycker är spännande, det är mer användningen av teknologin, av AI-teknologi i musikbranschen, i hanteringen av de stora pengaflödena som sker. Där tror jag, där skulle ni kunna hitta någon spännande människa som skulle kunna ha intressanta saker att säga om det.
Sjukt intressant. Det måste vi göra. Jag vet inte om jag, Pedro och jag, vi framställer ju musik, alltså det låter skit utan att AI kan säga när vi framställer musik, men det ska ni slippa höra i den här podden. Men jag tänker bara, Hans, innan vi släpper dig, så om man vill få tag på dig, var gör man det enklast? Hur får man tag på dig?
Ja, man har du någon bat-signal som man kan köra? Nej, ett stort H. Nej, men Westerberg Partners heter min advokatbyrå. Vill man, har man några frågor eller glada tillrop, så kan man nå mig där eller på LinkedIn, Hans Eriksson.
Ja. Och oss, Peder och mig, når man också på LinkedIn eller på hej@safunkarai.se. Jag tror jag har fått exakt noll mejl där.
Men jag gjorde faktiskt en spaning på vår LinkedIn-sida.
Ja.
Fick ju 3 likes och 67 views.
Ja.
Och sen har jag också lagt upp en bild av de ekorrarna som bor på vår altan, ja, hemma. Då fick jag 135 likes och typ 500 views på något sånt. Så att, ja, vi är framkant,
så,
Anders.
Det kan så strax kommer, ja, vi lansera vår nya podd som heter Så funkar ekorrar.
Ja,
den kommer få mycket mer lyssnare på. Men jag vet inte. Är vi nöjda så?
Jag tror det.
Ja. Tack för idag.
Tack så mycket, Hans.
Tack, killar. Tack. Tack.